och välkomna till 24 brott till jul.
Välkomna.
Jag heter Jenny.
Och jag heter Sofia.
Det här är en julkalender och det innebär att vi släpper ett avsnitt varje dag i december från den första ända fram till julafton.
Och varannan dag är det Jenny som ska berätta om ett fall.
Och varannan dag kommer du Sofia berätta om ett fall för mig.
Och vi är ju riktiga true crime-nördar, Jenny och jag, så det vi kommer presentera för er är riktiga djupdyk ner i de här fallen.
Och det kommer vara alla möjliga slags brott. Mord, massmord, seriemördare och fall som inte innebär mord överhuvudtaget.
Precis, och är det jättehemska fall så kommer vi inleda avsnittet med en varning. Men man ska också komma ihåg att alla avsnitt handlar ju om brott och kan självklart anses vara riktigt hemska. Och vi har dessutom beslutat att alla citat som är på engelska håller vi på engelska. För att vi tycker att man liksom förlorar lite av innebörden när man översätter. Men för er som då inte känner er jättetrygga med engelska kan vara trygga. För då kommer vi alltid göra en översättning efter citatet till svenska.
Mm, och den här dagen är det du Sofia som ska berätta om ett fall för mig.
Just det. Och jag kommer behöva din hjälp.
Jaha, vad spännande. Hur då?
För att du kan ju franska.
Ja.
Och det kan inte jag.
Okej. Okay.
Och jag har ju såklart översatt det här till svenska. Mm. Men alla namn,
ja,
kanske du kan hjälpa mig med.
Absolut, jag hoppas det i alla fall.
För året är 1999, så inte speciellt länge sedan.
Nej.
När den här historien tar sin början. Och då är familjen de Vedrins en av Frankrikes äldsta och förnämsta familjer. Familjen är gammal och rik. Du vet, sån där rikedom som funnits i familjen i generation efter generation.
Ja.
12 medlemmar utgjorde nu den levande adelsfamiljen, fördelade på 3 generationer. Och här kommer ett gäng namn på franska.
Mm.
Gimette är 87 år gammal och patriarken för familjen efter att hennes man Jean Merken,
ja,
gått bort 1994.
Okay.
Hon har 2 söner och en dotter som heter Philippe, Charlie Henry,
ja,
alltså Charles Henry, ja, står det ju, ja, men jag gissar att det är så, och Ghislaine. Ghislaine?
Ghislaine?
Ja. Jag har hört det här på engelska också, du säger ja. Charles Henry,
ja,
and Philippe and Ghislaine.
Ja.
Philippe är alltså den äldsta i syskonskaran, har en chefsposition i oljeföretaget Shell och har en flickvän som heter Birgitte. Charlie Henry är en förlossningsläkare och politiker och han är gift med Christine och tillsammans har de 3 vuxna barn. Gillom, 22, Amari, 19 och Diane, hur skulle man?
Diane,
som är 14.
Mm.
Ghislaine är den, eller Ghislaine, eller vad sa du?
Ghislaine.
God tid. Är den yngsta i syskonskaran och hon driver en skola i Paris och har 2 barn med maken Jean Merchant.
Mm.
Och de heter Gimette, alltså samma då som Ghislaines mamma.
Ja.
Och François. Mm. Och de är 20 och 22.
Okej.
Okay. Och det fanns ytterligare ett syskon, Ann, som gick bort 1997.
Okay.
Familjen de Vedrins har en historia av att vara väldigt sammansvetsad. En sån där härlig familj som liksom håller ihop,
mm,
trots att man kanske inte alltid är överens om allting. Nej. Gimette, som inom familjen kallas Mamie, är extra nära sin dotter Ghislaine. Dottern hade varit förlovad en gång tidigare, men den mannen gick plötsligt bort. Och det gjorde att Ghislaine är lite nervig, vilket förde henne närmare sin mamma som alltid fanns där för att hjälpa henne.
Mm.
Och de anförtrodde sig åt varandra och var nästan mer som nära vänner än mamma och dotter. Mamies 2 söner, Philippe och Charlie Henri, hyste stor respekt för sin mamma som ju trots allt är familjens överhuvud. Livet på familjehemmet Jotomatel. Ja,
Det är super.
Jag har verkligen försökt.
Ja, nej, men det är super.
Hälften av researchen har gått ut på att jag ska försöka uttala namnen rätt. Chateau betyder alltså slott. Så det är slottet Martell. Stämmer det?
Absolut. Absolut.
Ja. Det här Chateau Martell är i närheten av Bordeaux i södra Frankrike. Mm. Och det här är lite så här roligt, för inte för att jag brukar inte vara i Frankrike, men nej, jag brukar åka på, eller brukar, jag har gjort det 2 år i rad, har jag åkt till en, liksom en viss plats i Frankrike. Ja. Och då flyger man till Bordeaux.
Ja.
Och det är så här löjligt, men jag blir lite så här, oh my god, jag har varit där.
Ja, och vet du vad?
Nej.
Jag har ju bott i Frankrike.
Ja.
Vet du vart?
Bordeaux.
Jajamensan.
Nej, är det sant? Ja. Åh, vad lustigt.
Mm. Så att,
känner du till den här historien?
Nej, jag har aldrig hört talas om den. Tror jag. Jag känner inte igen namnen i alla fall.
Nej.
Vi får se.
Ja, vi får se. Ja. För vi har ju knappt börjat.
Mm.
Det här slottet är i alla fall i Bordeaux i södra Frankrike. Och det ser typ ut som ett sagoslott.
Mm.
Alltså, lite. Och det är ståtligt och grandiost. Slottet byggdes på 1800-talet och omges av stora marker, som sig bör, när det kommer till slott.
Mm.
De håller ofta överdådiga middagsbjudningar med dans i stora salen och trerätters middag vid ett stort ekbord. När familjepatriarken Mamies man går bort går familjehemmet vidare till Charlie Henri. Philippe var äldst, men deras pappa ansåg att den yngre sonen hade mer resurser för att kunna ta sig an fastigheten. Så blev det. Men hela familjen brukar samlas i slottet där Charlie Henri och hans fru Christine nu bor för högtider, födelsedagar och andra festligheter. Men som sagt så tar sig den här historien sin början 1999. Då den 55-åriga Ghislaine och hennes man Sean går igenom en något jobbig period. Som chef över en skola i Paris har Ghislaine blivit väldigt nära vän med en anställd, den 35-årige Terry Tilly.
Mm.
Skolans IT-system är gammalt och Terry hade blivit anställd för att uppdatera det. Det är en gemensam vän som föreslagit just Terry för tjänsten, och efteråt visade det sig att detta inte varit för att den gemensamma vännen tycker Terry är liksom väl ägnad till jobbet, utan snarare för att Terry är skyldig honom pengar. Så han vill bara gärna att han ska få ett jobb.
Aha, okay.
Och lön.
Ja.
Hur som helst så börjar maken Sean undra om det är något i Ghislaines och Terrys relation som han bör vara orolig över. Ghislaine förnekar det. De är bara vänner. Och hon kommer fram till att det är en bra idé att introducera sin man för Terry, så han får se vilken hyvens kille han är.
Okay.
Och dessutom är Terry också av nobel härkomst, då han är ättling till det tyska furstehuset Habsburg. Och det är ju också ett gott tecken.
Mm.
Och detta lugnar Seans oro angående en eventuell affär. Men han har fortfarande en känsla långt där inne som säger att det är någonting med den där killen, Terry.
Mm. Blev han lugnad för att han också var adlig, eller?
Nej, men att han blir, får liksom, han får ju lära känna honom.
Ja, jag förstår.
Och ser dem ju liksom. Och han tycker också så här att han är ju väldigt oskyldig och liksom.
Ja, ah, okej. Okay.
Han märker det på honom. Ja. Han blir också kompis med honom.
Mm.
Och hela familjen faktiskt litar på Ghislaines goda omdöme. Och snart är Terry god vän med hela familjen. Terry är en fascinerande man. Hans karriär består i att ha jobbat som advokat. Han håller på med investeringar, informationsteknologi och är även undercover-agent för FN. Och han har till och med jobbat för Secret Service en period.
Oj.
Verkligen.
Känns det här som att det är på riktigt, tro? Vi får se.
Vi får se.
Ja.
Men nu vill jag faktiskt avslöja att jag vet ju att du gillar solovårare.
Jajamensan, det är min favorit.
Mm. Så att du kommer gilla det här fallet.
Åh, vad spännande. Nu ska jag luta mig tillbaka och lägga upp fötterna.
Ja, det ska du verkligen göra. Det jag gillar med just den här solovåraren är att den inte är som alla andra solovårare.
Okej.
Okay. Såklart, för att man gillar att ta det som är lite udda.
Ja.
Hur som helst, den här Terry, han kunde liksom inte berätta allt för mycket, för allt var ju hemligt. Men han är alltså en man med många strängar på sin lyra och erfarenhet av lite allt möjligt. Han är duktig på sitt jobb på skolan i Paris där han har hjälpt Ghislaine att vända på en negativ trend. Hon hade tidigare köpt skolan för att rädda den från att gå i konkurs. Han var inte den högst avlönade anställda på skolan av ingen anledning. Det Terry gjorde på skolan var att introducera banbrytande teknologi och hjälpt till med att reda ut skolans bokföring. När familjen de Vedrins blir involverade i en rättsprocess övertalar Terry dem om att låta honom hjälpa till. Familjen hade sålt en av sina fastigheter några år tidigare och de nya ägarna ville nu ha kompensation för vad de ansåg vara dolda fel som de menar att familjen visste om men höll hemliga vid försäljningen. Genom det här spenderar familjen mycket tid tillsammans med Terry och deras vänskap är ännu mer sammansvetsad. Ghislaine anförtror i Terry att familjens ekonomi inte riktigt hållit måttet efter att deras pappa gått bort några år tidigare. Och då Terry har många strängar på sin lyra får han efter att ha hjälpt familjen juridiskt även nu hjälpa dem med att investera sina pengar. Han tillåts se över familjens aktieportfölj för att se om han kan hjälpa dem med den. Och Terry kommer fram till att deras investeringar är helt fel, men han visste precis vad de skulle göra. Ghislaine skriver under på att Terry visste vad han pratade om. Han hade hjälpt hennes skola komma på fötter, så nog kunde han även hjälpa familjen. Och resten av familjen ger med sig lätt. Terry garanterar dem 10% tillväxt och när pengarna börjar rulla in vet de att de har gjort rätt val. Och var de här pengarna kommer ifrån vet vi inte med tanke på att det är i stort sett omöjligt att dra in 10% i vinst på laglig väg. Men utöver att vara juridisk och finansiell rådgivare är Terry alltså en nära vän till familjen de Vedrins. Ja, faktiskt alla familjemedlemmar. Han tar sig liksom tid att lära känna dem en och en, även barnen. Och han lär känna dem, deras mål och vad de strävar efter. Och han vill gärna hjälpa dem att uppnå de drömmarna. År 2000 har Terry skrämmande nyheter att berätta för Ghislaine. Familjen de Vedrins är i fara. Genom sitt undercoverjobb har Terry fått nys om en komplott om att störta familjen och komma över deras fastigheter. Vilket han nu berättar är anledningen till att han har sett till att lära känna familjen redan från början. Han har alltså vetat om det ett tag, men tiden har liksom inte riktigt varit mogen förrän nu att berätta det för dem. Och de som är ute efter familjens fastigheter är frimurarna.
Oj då, det var otippat.
Ja. Mm. Och just den här grenen av frimurarna är speciellt skoningslösa. Alla familjemedlemmar är förföljda, övervakade och buggade. Och har varit det ett ganska bra tag redan. Men alla blir förvissade om att deras nya vän Terry skulle försvara dem. Men de är tvungna att lita på honom och följa honom in i minsta detalj om de skulle ta sig igenom det här med livet i behåll. Och först vet familjen liksom inte riktigt vad de ska tro. Men alla vet ju att frimurarna har nära band med mäklarbranschen, speciellt i södra Frankrike. Så hela grejen verkar inte helt otrolig, tänker de. Ghislaine tror på Terry helt och fullt. Och hon ses av familjen lite som den förståndiga. Så de litar på hennes goda omdöme och alla börjar tro att det Terry säger är sant. Och de är tacksamma över att de har Terry på deras sida. Han är nämligen medlem i en humanitär organisation vid namn The Blue Light Foundation. En organisation som verkar främst i bakgrunden och drivs av Jacques Gonzalez, en person med band till europeiska kungahus. Terry rekommenderar familjen att ligga lågt och att bara åka hemifrån då de ska till jobbet och sen åka direkt hem igen. Bara en person som bestämdes vara Ghislaine ska vara ansvarig för hemtelefonen. När Ghislaine svarar och märker att det är någon som helst annan än Terry så ska hon lägga på. Man vet ju inte vem som kan ha buggat telefonen. Och att prata i telefon i onödan skulle bara ge frimurarna information om vem som befann sig i huset och när. Det är jättebra. jättesvårt för en så prominent familj som familjen de Vedrins. De brukar ju ofta synas ute på stan och vid sociala tillställningar i området. Och nu skulle det abrupt bara sluta. Ja, det kan man förstå inte helt lätt. Men de lyckas faktiskt. Allt för att hålla sig i säkerhet. Vänner och bekanta börjar snart undra varför de verkar bli total ignorerade av alla i familjen de Vedrins. Men överlag skedde inga större förändringar. Familjen är bara hemma lite mer än vad de var vana vid. Men de mår bra och de är i säkerhet. De har ju varandra att umgås med. Och främst känner de bara tacksamhet över att de har blivit varnade för de onda frimurarna i tid. Men det där med att Terry har hela familjen runt sitt lillfinger stämmer inte helt. Ghislaines man Jean är fortfarande inte övertygad. Hans oro handlade till en början om risken för en affär mellan hans fru och Terry. Men den har han kommit över för länge sedan. Men Jean ser hur hans fru tror på allt Terry säger och hur hennes paranoia bara växer. Ghislaine ger Terry hög lön på skolan och låter honom bo på skolan så han kan beskydda skolan och familjen hela tiden. Och Jean pratar med Ghislaine och frågar, ger verkligen någonting av det den där Terry säger? Någon mening? Men oftast så håller han bara tyst. Han tänker att så snart hans fru märker att några frimurare inte dyker upp så kommer hon nog lugna ner sig igen. Mm. Ekonomin på Ghislaines skola börjar gå utför. Inte på grund av några frimurare, men för att pengar mystiskt börjar försvinna. Vid mars 2001 kan hon inte betala räkningarna alls. Lärarna stannar kvar och avslutar terminen, men över sommaren så letar de annat jobb som faktiskt betalar lön. I september 2001 så lämnar Ghislaine hemmet för att åka till Paris med förklaringen att hon skulle förbereda för kommande lektioner på skolan och hennes man Jean åker till familjens sommarhus. Några dagar senare dyker Ghislaine upp i sommarstugan med en bukett torkade blommor. Hon slänger dem på sin man och skriker och gormar. Och han fattar ingenting förrän hon börjar förklara. Hon har hittat blommorna i deras hem i Paris och det var ett dåligt omen.
Jaha, okej.
Och hans svågrar är också där och de ger honom en halvtimme att packa sina saker och åka därifrån. När Jean senare försöker få ut lite pengar från parets gemensamma konto märker han att det redan är totalt tömt. Mm. Några veckor senare åker han tillbaka till sommarhuset när han vet att ingen är där. Planen är att leta igenom huset för att möjligtvis hitta någon information om vad som egentligen hänt. För han har ingen aning.
Nej.
Det enda han hittar är ett mejl från Terry till Ghislaine som beskrev vad hon skulle göra. In i minsta detalj. Till och med detaljen med att slänga blommorna. Och det med att ge Jean en halvtimme att ge sig av.
Okej. Okay. Mm.
Terry har såklart förstått att han inte lyckats övertyga Jean. Och har därför presenterat bevis för Ghislaine att hennes man Jean har en kärleksaffär.
Ja, ah, då förstår jag blommorna kanske också.
Eventuellt. Mm. Innan Jean åkt yttrar den ledsne och sårade Jean till familjen, alltså där när han fick en halvtimme,
ja.
Så har han alltså yttrat till familjen någonting i stil med att han skulle göra slut på dem. Det tycker Terry låter illavarslande, så han gör lite efterforskningar. Och upptäcker att Jean har med frimurarna att göra. Familjens tillit till Terry bara växer. Han hade varnat dem för Jean. Kommit fram till hans affär och han hade haft rätt. Några få månader senare lämnar även Ghislaines dotter Jimette sin man efter bara 3 månaders äktenskap. Detta efter att Terry hittat mörka hemligheter om honom också. Terry hade redan kontroll över Ghislaines pengar i skolan och med Jean ur vägen kommer han över hennes privata pengar också och familjen kan fortsätta sin alternativa verklighet obehindrat. Anställda på Ghislaines skola i Paris säger att hon vid flertal tillfällen varnat dem för frimurare och de hade sett för mycket för att skaka av sig Ghislaines varningar som ett skämt. Bevisen hopade sig omkring dem. Till exempel när Terry en eftermiddag var med Charlie Henry och Kristins son Amari i ett café, så får Amari syn på en gammal skolförälskelse som nobbat honom. Trots att det var länge sedan hade det tydligen lämnat sina spår i Amari, och han tycker att det är lite pinsamt nu när han springer på kvinnan på kaféet. Amari frågar Terry om de inte bara kan gå, vilket de gör. Och Terry förklarar att det absolut inte varit en slump att de har sprungit på kvinnan. Hon är självklart i maskopi med frimurarna och var på kaféet för att hålla ett öga på honom.
Såklart.
Några dagar senare så tar Terry Amari åt sidan. Terry visar honom en bild av sin egen familj och berättar att han har fått ett hot från kafékvinnans mamma och att hans egen familj nu var i fara. Kafékvinnans mamma hade skickat ett foto av hans egen familj till Terry som ett bevis på att de nu var övervakade. Terry pratar strängt till Amari, ser till att han förstår hur viktigt det är att han gör precis vad Terry säger. Annars skulle han placera alla i fara, sin egen, men även Terrys familj. Amari känner sig skyldig och lovar att aldrig vara så oansvarig igen. Amari var lite av en bråkstake under tonåren och då känt att hans familj hade för mycket annat för sig för att bry sig om honom. Han lider lite av depression och vill absolut inte riskera sin vänskap med mannen som är en av få som faktiskt visat honom intresse. Oavsett om Cheslin faktiskt planerade framtida lektioner för sina skolelever eller inte, så blir det hur som helst inga lektioner. Istället stänger de skolan. Cheslin, hennes 63-åriga bror Philip och hans partner Birgit flyttar in i den tomma skolan av oklar anledning 2001. Utan el så måste det ha varit en verklighet långt ifrån den lyxiga tillvaro som de är vana vid. De bor där i ungefär 2 månader och medan Cheslin inte har speciellt mycket vid den här tiden, så har ju Philip en chefsposition i oljeföretaget Shell och kan absolut kosta på sig ett flottare boende. Mm. De bor dock inte i skolan allt för länge, för nästa steg är att hela familjen de Vedrins flyttar in i Chateau Martel. Mm. Det är nämligen säkrast, menar Terry, att alla är på samma ställe där det är lättare att ta vara på varandra. Sagt och gjort. Alla säljer sina fastigheter och snart bor alla 11 under ett och samma tak. Pengarna de får genom fastighetsförsäljningarna överförs Terry för att, citat, investeras.
Mm. Vad snällt av honom.
Verkligen, och här vill jag bara ta en paus från historien och bara säga en grej. De är rädda för att frimurarna är ute efter dem och deras fastigheter. Mm. Och nu har de precis sålt sina fastigheter.
Ja. Precis.
Och om frimurarna nu är så intresserade av deras fastigheter, så har de väl säkerligen köpt dem när de precis har varit ute för salu på marknaden.
Ja, precis.
Eller till salu heter det. Så nu har de ju liksom gjort det som de från början försökt motarbeta.
Ja.
Så jag får inte riktigt ihop det här.
Nej.
Ja. Men så är det i alla fall.
Ja.
Den enda då som inte skriver över alla sina pengar till Terry är brodern Philip. Han har varit separerad från sin fru i åratal, men de är inte skilda. Paret verkar liksom nöjda med situationen som den är, och de delar tillgångar men lever separata liv. Philip har en ny partner, Birgit, som även hon är med i familjens tro om frimurare och Terry som frälsare. Men när Philips fru lägger märke till stora och konstiga uttag ur hennes och Philips gemensamma konto, är hon liksom inte riktigt med längre och tar ut skilsmässa. Hon är rädd för att vad pengarna än går till, så kommer Philips spenderande till slut innebära att hon inte har några pengar heller. Så hon vill ha hälften av vad han har innan han gör sig av med allt.
Ja, låter klokt.
Mm, men också lite cyniskt.
Ja, jo.
Att begära skilsmässa kommer att innebära 2 saker. Det ena är att det ger domstolen en viss insyn i Philips ekonomi. Och den är inte bra. Vilket då leder till att liksom hela familjen egentligen får sina räkenskaper granskat.
Mm.
Men den andra saken är att det fryser Philips personliga tillgångar medan skilsmässan blir fastställd.
Okay.
Philip jobbar fortfarande så pengar kommer in. Men han kan inte spendera utan att behöva redovisa det inför domstolen.
Nej.
Resten av familjen som alltså inte har liknande begränsningar överför de summor pengar de får in direkt till Terry. Det händer fler än en gång att Terry ringer till hemtelefonen i Chateau Martel och ber Ghislaine om att stänga alla dörrar, alla fönster och alla fönsterluckor genast. Och han säger, låt ingen komma in, inte ens brevbäraren. Deras fiender hade iakttagits i skogarna i närheten och de hade installerat avlyssningsanordningar. Alla 11 familjemedlemmar var vid dessa tillfällen tvungna att ligga lågt i några dagar. Fick inte lämna slottet, inte öppna fönsterluckorna, bara stanna. Efter några dagar av barrikad i slottet så ringer Terry och berättar att ordningen är återställd och de är i säkerhet igen. Pris ske Gud att familjen har Terry att jaga farorna på flykt.
Verkligen. Du, en fråga.
Ja?
Terry bodde inte i huset med
Nej.
Dem.
Nej. Nej. Och jag fick inte ihop det riktigt när jag började researcha liksom att inte familjen bor tillsammans till en början.
Nej.
Och det är ju lite så här att han lyckas näsla sig in när alla bor separat.
Ja, eller hur?
Men det gör han ju. Men, men han får dem ju också att flytta ihop.
Ja.
Så nu bor alla på ett och samma ställe. Och det är ju klart, det gör ju hans jobb att manipulera dem mycket lättare.
Ja, absolut. Tyvärr. Mm. Menar du att han är skurk alltså?
Nej, jag vet, förstår inte. Någonting säger mig.
Ja.
Ja. Måste vara min kvinnliga intuition.
Absolut.
Någonting. Familjen Devedrins paranoia bara växer. Och att ständigt leva i fara börjar snart tynga dem allt mer. De flesta familjemedlemmar slutar nu även på sina jobb. De klipper alla sociala kontakter de har utanför familjen och meddelar att de har en allvarlig familjesituation att ta hand om. Om de säger någonting överhuvud. När helst Ghislaine ses i stan så är det alltid med stora solglasögon eller hatt på för att dölja sitt ansikte. Familjen blir utsatta för en rad småbrott som bara kan förklaras med att någon varit på deras marker och iakttagit dem. 2 bilar utsätts för inbrott. Och 2 kor på markerna dör plötsligt efter att ha ätit taggtråd.
Men va? Hur?
Barbed wire.
Jösses, hur?
Mm. Vilket även förvånar veterinären.
Ja, det kan man förstå. Märkligt, hur? Ja.
Fattar inte.
Nej.
Efter det så blir en trailer stulen från familjens marker och frö från boden. Terry lovar att han ska ordna tillbaka prylarna. Och genom ren tur så dyker trailern upp veckan efter, precis som Terry sagt.
Mm. Han är väldigt duktig.
Verkligen. Han
är ansvarsfull.
Ansvarsfull, men också liksom att han står vid sitt ord. Och...
Absolut.
Men ett annat problem är att det försvinner föremål inifrån familjens hem. Vilket även det leder till att familjen Devedrins paranoia växer. De vet ju att det inte är någon av dem som stjäl sakerna. Så vem kan det vara? Var frimurarna inne i deras hem? Vid den här tiden börjar Mamie förlora synen. Hon beklagar sig över hur saker blir allt mer suddiga. Och speciellt dålig är synen kvällstid. Vad som senare visar sig vara gråstarr förklarar Terry vara skador från laserpekare som deras onda fiender lyste in med i huset om kvällarna. De måste helt enkelt ha koncentrerat sig på Mamies rum. Det är ju trots allt hon som är familjens överhuvud. Jolie Henri och Kristins äldsta son Guillaume, alltså Amaries storebror, har också kommit fram till att Terry är en man som man kan lita på som en man som är där bara för att hjälpa till. Guillaume har precis landat sitt första jobb som historiskt sett alltid kommit med en privat lägenhet. Men när han börjar sin nya tjänst blir han besviken när han märker att lägenheten ska delas med andra. Terry skyller självklart detta på deras fiender som försöker komma åt dem varje chans de får. Men Guillaume är övertygad om att de här, precis som allt annat, är något Terry kan fixa genom att dra i sina tallösa kontakter. Och Guillaume får faktiskt en befordran bara några veckor senare. Och självklart så är detta Terrys förtjänst.
Mm, självklart.
Jolly Henri och hans fru Christine är belästa, beresta och högutbildade båda två. Jolly Henri är utbildad förlossningsläkare och har spenderat merparten av sin karriär åt vetenskaplig kunskap, och ändå lyckas han inte tänka logiskt när det kommer till Terry. Terry hade ju haft rätt om allt han hade varnat om angående Jean, en person mitt ibland dem, en av dem, och det hade ju tveklöst visat sig vara sant. Jolly Henri och de andra känner att de inte kan lita på någon, ens i familjen, bara Terry själv, och de själva såklart. Eller?
Mm.
Ju mer småbrott, tecken på förföljelse och svek som händer, desto mer drar sig familjen tillbaka och isolerar sig från omvärlden. Samhället familjen bor i lägger såklart märke till det här, och nyheterna gör inslag om det märkliga i att den omtyckta familjen försvunnit. Familjen de Vedrins tar detta som ytterligare tecken på att de är iakttagna och att folk är ute efter dem. Att vara isolerad tillsammans med enbart 10 andra människor börjar dock ta ut sin rätt. Det tar på krafterna att inte få något direkt socialt utbyte, och dessutom så har de slottsanställda blivit avskedade för säkerhets skull. Man vet ju inte, de kan ju vara spioner.
Mm.
Allt ansvar ett stort hushåll innebär faller på Christine, och de förhöjda vatten-, el- och matutgifterna faller på henne och hennes man Charlie Henri i egenskap av husägare. Vid det här laget är det inga andra än barnen som lämnade huset. De vuxna höll sig instängda i hemmet, för rädda att ge sig ut i de okända farorna utanför slottets 4 väggar. En liten ljusglimt i allt Christine och Jolly Henris elände är när Terry föreslår att hon ska låta deras dotter Diane åka till en privatskola i London. Först vet paret inte helt hur de ska ställa sig till förslaget, men Terry påminner dem om det positiva i att hålla deras dotter på behörigt avstånd från faran i södra Frankrike. Och det är dessutom en helt fantastisk skola. Terrys egen dotter gick där och älskar det. Christine och Jolly Henri ger med sig och tycker rent av att det är en utmärkt idé. Diane tar dock inte nyheterna speciellt bra. Hon tolkar det som att hennes föräldrar försöker göra sig av med henne. Antagligen för att Terry planterat den tanken i hennes huvud.
Mm.
Efter att få höra Terrys historier om hans egen dotters positiva erfarenheter från skolan börjar hon dock gilla idén, och snart bär det av. Då en sån fantastisk möjlighet presenteras för Diane försöker Terry ordna det lika bra för de andra barnen i familjen de Vedrins. Han ordnar arbetsträningsmöjligheter åt dem för att hjälpa dem kicka igång sin karriär, och snart skickas alla barn till London för diverse utbildningsmöjligheter.
Mm.
Det är i alla fall vad föräldrarna får veta. Och det är även dit de tror pengarna går. Till skolavgifter och boendekostnader. Men egentligen så är alla barn tvingade att bo tillsammans, och Terry spelar familjemedlemmarna mot varandra. Han matar barnen med lögner och får dem att tro att ytterligare en person har förrått dem, deras egna föräldrar. Guillaume är en aspirerande advokat och hjälper Terry med familjens juridiska affärer. Bland annat har familjen de Vedrins fått rådet av Terry att inte betala skatt på Chateau Martel det året, då det hade gett folk utanför familjen onödig information om dem som de inte behövde veta. Istället kan Terry lösa skatteproblemet utan att information sipprar ut, om de bara överför pengarna till honom istället.
Mm. Självklart.
Han skulle se till att pengarna hamnade precis där de skulle. Det skulle bara vara en något annorlunda process. Och är det något staten inte gillar så är det när man inte betalar skatt.
Mm.
För så blev det ju. Ingen skatt blev betald. Nej. Myndigheterna tar inte familjens hem, men de tar grejerna i hemmet och auktionerar bort det för att kunna betala skatterna. En av grejerna som blir beslagtagna är möblerna. Många av dem antika, som har varit i familjens ägo i generationer. Så nu bor familjen i ett hem, i stort sett utan möbler. Men då kommer Philips före detta fru till deras räddning igen. För på grund av de frusna tillgångarna, i och med att Philip då ligger i skilsmässa,
ja, just det,
så har Philip en fastighet i staden Lasso i södra Frankrike som han inte har kunnat sälja. Så familjen beslutar sig för att flytta dit och Chateau Martel står tomt.
Ja, för där finns det möbler.
Ja, men varför de inte flyttar möblerna
till
Chateau Martel, det vet jag inte. Nej. Men absolut, det är så de gör. För jag får intryck av att den här fastigheten är mindre än slottet. Mm. Men på grund av det här så är det alltså en del för Guillaume att hjälpa till med de här rättsliga bestyren och allt vad det nu är.
Ja.
För att inte tala om det jobb de två skilsmässorna innebär. Guillaume har nämligen mer eller mindre agerat assistent åt Terry och hoppas en dag ta över Terrys ställning i The Blue Light Foundation. Vet inte om ni minns den.
Jo,
men
finns den ens? Vet man att den finns?
Jag tror inte det.
Nej.
Men det är alltså den stiftelse då som Terry får all sin information från och som leds av den skyggeledaren Jacques Gonzalez och som hänger sig åt det goda slaget mot de mörka krafterna på jorden, bland annat frimurarna, det okulta och de homosexuella.
Oj, det var mycket på en gång.
Det var mycket på en gång.
Mycket ondska.
För att uppnå det här och för att klappa Terry medhårs så jobbar Guillaume oräkneliga timmar, knappt utan sömn. Och när han försöker ta semester eller ens pauser så ger Terry honom genast skuldkänslor genom att säga att han inte bryr sig om sin familj överhuvud, så som han försöker undvika ansvar. Och det här leder till ytterligare liksom spänningar mellan familjemedlemmar. För en annan del av samma situation är att Guillaume inte tycker att hans familj uppskattar allt han gör för dem. Samtidigt så går den 53-årige Jolie Henrys läkarmottagning på knäna. Terry hade varit och granskat mottagningens böcker. Han hade med andra ord fått pengar av ägaren för att förbättra verksamheten. Men när Jolie Henrys affärspartner såg det så lämnade han in klagomål om Jolie Henry och hela grejen ledde till att företaget blev upplöst.
Oj.
Det här innebär självklart att Charlie Henrys affärspartner blir liksom varit i maskopi med fienden hela tiden.
Självklart.
Ja, ja. Och nu är han arbetslös.
Mm.
Charlie Henrys fru, Kristins vänner och familj har nu varit oroliga länge. Flera av dem har gått till polisen och insisterade att någonting måste vara fel. Hon skulle aldrig försvinna och sluta kommunicera med dem alla på det sättet. Och vem var den där främmande mannen som liksom hade fått en huvudroll i familjens liv? Mycket legitima frågor kan tyckas. Och om polisen tog dem på allvar eller inte så vet jag inte. Men det finns liksom, i vilket fall som helst, inget de kunde göra. Kristin och de andra i familjen de Vedrins var vuxna människor. Och fick säga upp kontakten med sina vänner, om de så ville. Ghislaine tar till och med Kristin till polisstationen en dag. Beordrat av Terry såklart.
Mm.
Och Kristin fick order om att inte öppna munnen. Detta var ett försök till att visa Kristins vänner och familj att kolla, här är hon. Hon mår bra. Så, nöjda nu. Men det lugnade inte Kristins bekanta. De bara vet att det är något som inte stämmer. Kristin hade inte sagt ett ord till dem. Och helt ärligt, det är ju precis så man önskar liksom, att ens familj och vänner skulle agera om det hade varit en själv.
Verkligen.
Så man blir lite så här, ja.
De håller ju ut ganska bra.
Ja, det må man säga. Mm. Det har ju gått några år nu.
Ja.
Så, om ni liksom inte har förstått det så strömmar det alltså pengar från alla medlemmar av familjen de Vedrins till Terry. Barnens skolavgifter och boendekostnader, investeringar, skatter och mer. Dessutom är det Terry som sköter allt pappersarbete med hjälp av Guillaume då.
Mm.
Som han har liksom, han har ju lyxen att han utför det mesta av arbetet.
Ja.
Men han ser till att det liksom blir gjort efter hans pipa.
Mm.
Och det är han som tar alla pengar.
Men barnen som bor i London,
England,
de ens?
Oxford.
Oxford. Mm. Och där pluggar de i alla fall. Det är inte så att de inte...
Jag tror att de går i en skola där, men jag tror liksom att det inte är så högdraget och fint som de har liksom blivit berättade.
Nej. Ja.
Just nu går inte investeringarna speciellt bra, men Terry lugnar familjen. Det är helt enligt planen. Aktier och annat funkar ju så, det går upp och ner. Och just nu går alla familjen Devedrins investeringar ner. Men det kommer jämna ut sig tids nog. Och det här är såklart inte sant. Högar av räkningar växer snabbt utan att någon vet om det. Snart försvinner det av familjens ägodelar, en efter en. Och när man redan tror att i stort sett alla är ute efter en, så innebär det att när en soffa, ett väggur eller en annan kär ägodel försvinner, tas det bara som ytterligare tecken att ens misstankar är sanna. Mm. Det är frimurarna.
Ja, det är alltid de.
Det är alltid frimurarna. Ja. Så typiskt. Och alla i familjen vill skylla på de andra. En av dem kanske använder alldeles för mycket vatten. Mm. En kanske spenderar pengar alldeles för tanklöst. Alla var förkastliga. Och om det visade sig att någon av dem spenderat pengar på någonting onödigt, så utsattes personen för Terrys vrede. Det var inte ovanligt att någon fick stå över middag eller bli inlåst i sitt rum en dag eller två som straff. Ju mer vårdslös man är, desto större risk för att fienden skulle hitta en, trots allt.
Alltså, det här har verkligen eskalerat.
Ja, det är så sjukt.
Ja.
Nej, det är fruktansvärt. Allt har hittills smugit sig på under en 2-3-årsperiod. Och allt har hänt i Frankrike. Men nu är det för farligt för familjen att stanna i Frankrike, och Terry övertygar dem om att Oxford i England är en bra idé. Alla flyttar inte på en gång, utan några åt gången över de kommande åren. Först ut är dock Jolie-Henri och Christine, och Terry hjälper dem, som alltid, till att dra i sina trådar och ordna med boende åt dem. Där de inte behöver betala hyra, utan ska betala genom att ordna de små renoveringar som huset behöver. Hyresrätten är liten och skavank, inte alls så där flådig som den fina familjen är van vid. Men vad hade de för val? Jolie-Henri och Christine gick snabbt igång med renoveringarna enligt Terrys instruktioner. Och Christine uppskattar sysslan för att få henne liksom att känna sig som en människa igen. Det var så länge sedan som hon hade varit utanför huset, så det var skönt med ett miljöombyte. Olyckligtvis så hade hyresvärden aldrig gått med på att paret skulle få bo där utan att betala hyra, och han hade heller aldrig bett om några renoveringar. Jolie-Henri och Christine låg nu efter med hyran och hade förstört hemmet med oönskade renoveringar. Alltså följer en ny rättslig åtgärd, och fler pengar strömmar ut ur familjen Devedrins konton och in i Terrys fickor. Tiden går, och några år senare, 2006, så närmar sig Terry Christine för att ha en ärlig konversation. Han har gjort lite eftersökningar och kommit fram till vad frimurarna egentligen är ute efter. Kristins flicknamn är nämligen Cornette de la Minière, vilket han menar kan översättas med överlämnande av sinnen.
Ja, kanske. Ja, jag är osäker, men ja.
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 Och det menar Terry betyder att hennes familj, alltså hennes familj, hon är ju ingift i Devedrins. Mm. Och det menar Terry betyder att hennes familj varit ägare till en antik skatt som ärvts från generation till generation. Det är en stor förmögenhet, och den finns antingen på ett bankkonto eller i ett bankfack. Information om kontonummer eller nyckel överlämnas till närmsta anhörig innan den tidigare informationsinnehavarens död. Och på så sätt förs hemligheten vidare. Och den senaste mottagaren av den här informationen är Christine. Christine tycker Terry är galen och menar att hon vet ingenting om någon skatt, något bankfack eller någon hemlighet. Hennes reaktion är helt rimlig, tycker Terry. Christine har blivit betrodd med en värdefull information när hon var väldigt ung. Och det var naturligtvis en alldeles för tung börda för henne att bära. Och hon har såklart förträngt minnena om hela grejen. Kristin köper inte det här utan tycker hela historien är helt absurd. Och hennes respons är, ja men om du vet så mycket om det så kan du väl ta reda på det själv. Men Terry berättar att det här är på Kristins axlar, inte hans. Om hon verkligen vill se till att hennes familj är i säkerhet så får hon ta och avslöja var skatten är så att den kan flyttas. Kanske de till och med kan ge en bit av skatten till frimurarna så de tror att det är hela summan och på så sätt göra sig av med dem. Mm. Men om Kristin vill vara omedgörlig så är det hon som är ansvarig om någonting skulle hända. Kristin tycker det låter galet, men det gör inte resten av familjen. När de får reda på saken så blir de jättearga på henne. Hur kan hon göra så här mot dem? Ghislaine anklagar Kristin för att vara självisk och Kristins egna barn bönar och ber henne om att befria dem från den här mardrömmen. Hon sitter på nyckeln. Varför gör hon ingenting? Kristins egen man föraktar henne för att hon håller hemligheter från honom. Kristin minns det här citat. Vi hade helt ärligt ingen aning om hur vi skulle försvara oss. Och även om vi hade det, hade vi varit tvungna att först ta oss ur vårt psykologiska fängelse, väcka liv i vår intelligens, vilket låg i koma, och återuppliva vår viljestyrka. Vi var totalt berövade på alla plan, psykiskt, moraliskt och materiellt. Vi var fångna i en spindelsnät. För varje steg blev vi allt mer instängda. Och för att vi alla i olika grad kände oss instängda började vi avsky varandra. Vi höll alla andra ansvariga för vår egna kniviga situation. Mm. Slutcitat.
Det lät, eller låter lite som att hon förstod ändå vad de var utsatta för. Eller i och för sig, det där hon sagt.
Alltså det här är ju någonting hon säger i efterhand. Hon har nämligen skrivit en bok om det här.
Okay.
Jag har läst lite av den.
Ja.
Men som sagt, jag har lite svårt med koncentration.
Men det låter spännande.
Det låter spännande. Mm. Och så.
Mm.
Och det är därför jag tror att det är ganska mycket som är utifrån hennes perspektiv.
Ja.
Blir det ju. Mm. Och så. Till slut utkonkurrerade Kristins vilja att hjälpa sin familj all rim och reson. Hon ger efter och lovar att hon ska göra sitt allra bästa att gräva fram det undanträngda minnet. Under utfrågningen nämner Kristin vid ett tillfälle att hon har tillbringat sin 18-årsdag med sin faster i Bryssel. Terry kräver då att hon reser till Bryssel och att hon där hittar banken där skatten är. Att se byggnaden skulle säkert väcka hennes minnen till liv. Kristin åker till Bryssel och promenerar upp och ner längs med vägarna i stan och går in i varje bank hon passerar, visar sin legitimation och frågar om banken har ett bankkonto eller ett bankfack i hennes namn eller i hennes familjenamn. Föga förvånande återvänder Kristin tomhänt och säger till Terry att det här måste vara ett stort missförstånd. Men det köper inte Terry. Han blir arg på Kristin och säger att hon gör det med flit för att försöka hålla undan sin familjeförmögenhet. Det är väl klart Kristin kunde kontonumret, men hon låter hellre sin familj hamna i fara. Och när hennes egen familj vänder sig emot henne så spottar Kristin fram ett kontonummer på måfå som hon vet inte riktigt, men hon är desperat och vill bara att det här ska vara över. Terry undersöker kontonumret, men det dröjer inte länge förrän han förstår vad Kristin har gjort. Och nu är han tvungen att lära henne en läxa, för det här är helt oacceptabelt. Och nu tänker jag att vi skulle ta en liten paus igen för mina egna tankar.
Ja.
För Terry har alltså lurat den här familjen för att komma över deras pengar.
Mm.
Men det här vet han ju inte är sant.
Nej, det är lite oklart.
Han vet ju att det inte kommer generera några pengar.
Är det för att sätta henne i någon typ av motsats?
Ja, men det är ju lite extremt liksom.
Ja.
Han lägger ju energi på någonting som han vet inte kommer generera pengar. Ja. Alltså i alla fall inte direkt. Nej. Eventuellt indirekt för att han liksom får någon slags sjuk maktposition. Ja. Men det är riktigt så här, vad gör du nu? Ja. Har du blivit maktgalen och bara känner att nu vill jag bara manipulera och se hur långt jag kan nå med den här hjärntvättandet liksom.
Ja, för han får ju inga pengar utav det.
Nej, det kan han ju. Han vet ju själv. Han har hittat på den här skiten. Han har ju hittat på det andra också, men det har ju genererat pengar.
Ja, men det här är ju bara hittat på utan någon slags liksom vinning.
Nej.
På det. Det är mycket, mycket märkligt.
Ja, tillbaka till storyn. Ja, jag ville bara så här, när jag satt och skrev det, jag bara, nu måste jag ta en paus här. Tillbaka till storyn då. Kristin får utegångsförbud och spärras in på sitt rum. Först i en vecka. Men det hela presenteras som en metod för att väcka hennes minnen till liv. Hon är begränsad till ett mål per dag och får inte prata med någon. Hon blir tvingad att lämna över alla sina smycken, sin klocka och sin legitimation, för Terry sa att det var dolda avlyssningsapparater eller spåningsutrustning i dem.
Ja, i smyckena.
Ja. Och i legitimationen.
Såklart.
Ja, och i klockan. Mm. Terry får till och med Kristin att skriva en mening så här om och om igen. Typ som ett skolbarn får skriva på en tavla.
Ja.
Och hon blir tvingad att skriva saker som jag vill, därför kan jag. Agera, annars fara. Jag har minnen av det här. Spår av det finns i mitt minne. Jag måste och jag kan återfå dem. Det här är möjligt. Denna överlämning representerar en fantastisk möjlighet för oss alla. Min familjs kärlek. Kärleken till min familj. Om jag inte gör det här riskerar jag livet på Gilom, Amari och Diane. Jag skulle vara en dålig mamma.
Mm. Det skulle hon verkligen. Herregud att hon går på det här. Och vad är syftet med det? Alltså vad tänker han att... Är det bara ytterligare en del av hjärntvätten?
Jag gissar det liksom. Ja. Eller som sagt att han bara njuter av sin maktställning. Hur långt kan jag driva det här? Det kan det ju också vara.
Ja.
Efter Kristins en vecka långa husarrest så gick allt tillbaka till normala i några veckor. I alla fall det nya normala då, som fortfarande är lite onormalt. Men tyvärr varar det här inte speciellt länge. Terry kallade till ett familjemöte och alla samlades. Han är exalterad när han berättar om att han nu vet hur de ska kicka igång Kristins minne. För Terry har nu gjort ytterligare eftersökningar och kommer fram till att Kristin inte bara vet om var hennes familjs skatt är. Men hon vet också var familjen De Vedrins gömda skatter finns. För den informationen har överlämnats till henne på samma sätt som hemligheten inom hennes egen familj. Kristin skrattar. Varför i hela friden skulle hon veta det? Hon är ju ingift i familjen. De skulle aldrig ha förtroendet för henne med en sån hemlighet. Terry berättar då för familjen någonting som de aldrig hade väntat sig. Kristin hade blivit betrodd med hemligheten för hon hade haft en kärleksaffär med familjens överhuvud, Mimis man och Kristins mans pappa.
Där ser man. Det var det värsta. Hur kunde hon?
Kristin skrattar igen. Det är ju helt absurt. Då påstår Terry att han har videobevisning. Familjen är helt förbluffade. Ingen visste om att familjen hade en hemlig skatt. Men då deras rådgivare hittat bevis för att det fanns en, så verkar det rimligt att någon måste ha tagit emot information om den innan deras pappa dog. Och det måste ha varit Kristin. Allas upprörda känslor riktades mot Kristin och det fyller rummet och Terry tar tillfälle i akt att ta planen till nästa fas. Kristin ska ställas inför rätta. Ingen får lämna huset förrän de har fått Kristin att berätta all information de behöver. De ska ta till alla medel för att få henne att berätta kontoinformationerna. Ingen får sova, matmängden är minimal och det här måste tas väldigt seriöst. Kristin placerades vid ett bord med ansiktet mot väggen, så hon är inte ens tillåten att titta på sin familj. Mötet inleds med att Terry förödmjukar Kristin. Han berättar lögner om hur han har gått bakom sin makes rygg och snackat skit om sin egen familj. När helst Kristin försöker försvara sig så tvingas hon till tystnad, ibland genom slag i ryggen. Hon minns hur Terry en gång skrek åt henne. Du är en bedragare! och lögnare. Jag ska flå dig, väntar du bara. Jag kommer sätta en kula i dig, precis in till ditt öra. Du kommer önska att du var död, för det kommer driva dig till vansinne. Kristin är trött. Hon har genomlidit år av stress, lögner och nedbrytning. Det spelar ingen roll vad hon än säger vid det här laget, för ingenting skulle hjälpa. Hon är helt och hållet omintetgjord. Och den enda vägen ut är att ge efter fullständigt. Dag 3 har Kristin fortfarande inte sovit en blund. De andra i familjen hade fått små pauser, men inte Kristin. Jolie Henri, som alltså är Kristins man, hade fått det specifika uppdraget att se till att hon inte somnade. Och det här är fortfarande hans fru, som han liksom har valt att dela sitt liv med. Och när Jolie Henri visar tecken på tvekan, så får han höra att Kristin blivit hypnotiserad för att återfå sina minnen. Och om hon somnade så skulle det innebära kroniska skador. Och det är såklart ingenting som Jolie Henri vill, så han ser till att Kristin förblir vaken. Hon är nu så svag att hon knappt kan stå på sina fötter. Inte minst så är hon svag rent mentalt. Hon är helt uttorkad. Hon är nämligen förbjuden att gå på toaletten, så hon hade slutat både äta och dricka ens det lilla som faktiskt ställdes fram åt henne, så hon skulle slippa och göra på sig i kläderna framför alla att se. Mötet utvecklas till rent och skärt krig mellan familjemedlemmar, vilket såklart är precis vad Terry vill. Efter ytterligare några dagar och man märker att man fortfarande inte kommit någon vart, så avslutas mötet. Allt som allt pågår Kristins husarrest i 4 månader.
4 månader?
Mm, inte det här förhöret. Nej, som hon har nu blivit, men det här med husarrest.
Ja.
Timmar av tortyrliknande förhör varje dag, minimalt med mat och alldeles för lite sömn. Allt för att hon ska dela med sig av information som inte ens existerar.
Nej.
2008 så börjar Terry inse att det inte finns så mycket mer pengar att pumpa ur familjen Devedrins, och han kallar till ytterligare ett familjemöte där han drar upp Kristins familjeskatt igen. Och igen blir det husarrest för Kristin, för att få henne att berätta hemligheten. Hur länge den här rond 2 höll i sig vet vi inte, men den är inte lika lång som den första. Det betyder dock inte att det är slut på Terrys manipulering. Han fortsätter jakten på bankkontot genom att rikta in sig på Guillaume. Och för att banka in kilen mellan familjemedlemmarna ytterligare, så säger han att Guillaume inte är Jolie Henris son. Han är sin egen farfars bastardunge som blivit till under den påstådda kärleksaffären mellan hans mamma, Christine, och Jolie Henris pappa.
Okej.
Och familjen har liksom inga problem att bara förneka Guillaume.
Nej.
Och kalla honom för oäkting.
Ja, då köper du det där direkt.
Självklart. Det är ju Terry som säger det.
Ja, såklart.
Terry tar Guillaume åt sidan och berättar att Kristin anförtrott åt honom och berättat att det faktiskt var hennes son som satt inne med informationen, inte hon. Och vips så är det Guillaume som familjen nu sammansvärjer sig mot. Philippe är fortfarande den enda med några som helst pengar kvar. Han har lånat pengar till övriga familjemedlemmar som han nu vill ha tillbaka. Men ingen hade något att ta ifrån. De jobbar alla lågbetalda jobb och allt de tjänar går till levnadskostnader, och blir det något över så går det till Terry. Och som vi sa tidigare så är det så att trots att Philippe är den äldsta i syskonskaran, så var det inte han som ärvde familjehemmet när deras pappa dog. För att han liksom inte riktigt hade samma ekonomi för att kunna betala för driften i fastigheten. Och då Jolie Henri hade pengar så var det istället han som ärvde. Om jag har fattat det rätt så var liksom inte det något problem då.
Nej.
Innan Terry kom in i deras liv.
Nej.
Men det faktum använder nu Terry för att liksom slå ner en kil mellan bröderna. Och nu är alltså Jolie Henri skyldig Philippe pengar. Har inga pengar, men han har ett slott. Så 2009 kräver Philippe, sälj slottet och ge pengarna till mig.
Såklart.
Jolie Henri föreslår då en kompromiss så att de skulle kunna behålla slottet inom familjen. Nämligen att de skulle sälja slottet till ett förvaltningsbolag. P- pengarna han skulle få ut skulle täcka hans skuld till Philip. Och familjen skulle ha 5 år på sig att köpa tillbaka slottet från förvaltningsbolaget innan de förlorade för alltid. Det låter som en jättebra idé tills Charlie Henry låter sin son Guillaume hantera affären. På något sätt sätter sig Guillaume i en position där han representerar både säljarna och köparna av slottet. Försäljningen genererar pengar, men det är inget varken Charlie Henry eller Philippe ser röken av. Antingen så ger Guillaume alla pengar till Terry eller behåller allt själv. Så den här grejen blir ju ytterligare en kil mellan familjemedlemmar.
Mm.
Och alla av familjen de Vedrins pengar är verkligen borta. Terry har inget mer att mjölka ut, så han bestämmer sig för att istället sätta dem i arbete. Charlie Henry får jobb som trädgårdsmästare och Christine söker 2008 arbete på en restaurang- och cateringfirma i närheten av där de bor som heter Oxford Fine Food. 90% av deras inkomst är tvungen att gå direkt till deras rådgivare Terry för att betala de skulder de fortfarande har till honom. Men Christine uppskattar faktiskt jobbet. Företagsägaren Bobby behöver någon som kan hjälpa till med bokföring och andra dagliga arbetsuppgifter, och Bobby är en väldigt snäll man som Christine tycker om att umgås med. Bland annat för att Bobby kan prata franska.
Mm.
När Christine jobbat för Bobby i över ett år, 2009, så kommer Terry förbi arbetsplatsen för att prata med Bobby. Han har nämligen en fantastisk affärsidé som involverar både Bobby och Terry. Och Terry tycker att de ska börja jobba ihop. Bobby spelar med och spelar intresserad tills Terry har gått därifrån. Sen går han till Christine och frågar vad hon tycker om Terry. Men innan hon hinner svara så säger Bobby följande. Nej, den där mannen är ju en riktig skurk alltså. Varken mer eller mindre. Och dessutom, det är ju helt befängt. Helt otroligt. Vilken bedragare. Christine är helt övertygad om att det här måste vara en fälla. Hon är så rädd för att säga någonting som helst negativt om Terry och börjar till och med tänka att Bobby måste vara i maskopi med fienden.
Ja, med frimurarna.
Med frimurarna, ja. Men Bobby ligger på och manar henne att berätta allt hon vet om Terry. Och till slut så tänker Christine att hon har ingenting att förlora. Och hon börjar berätta. Hon berättar allt om Terry, om frimurarna, om husarresten 2006, om husarresten 2008, om sitt dåliga samvete över att hon inte kunde komma ihåg var hennes familjeskatt fanns. Som tur är så är ju Bobby inte fienden. Han är en god rekokille som bryr sig om sin vän Christine. Han blir fullständigt mållös. Och alldeles förskräckt över de saker han nu hör Terry utsatt familjen de Vedrins för. Det här är första kontakten utanför familjen Christine haft på länge. Och det som verkade så vettigt för familjen de Vedrins låter som rena rappakaljan för Bobby, som till slut lyckas få Christine att förstå att hon har blivit hjärntvättad. Han hjälper Christine hitta sin systers telefonnummer och Christine ringer och berättar allt även för systern. Kristins familj har ju vetat att det har varit någonting fel och har försökt anmäla det till polisen, och de tar emot Kristin med öppen famn. Och de lovar att ordna så att Kristin och resten av familjen de Vedrins ska komma ur hela situationen. Efter det så hjälper Bobby Kristin kontakta en advokat som i sin tur kontaktar flera experter på bland annat kidnappning och hjärntvätt. Alla är överens om att de borde få ur Christine och hennes familj, men de är tvungna att vara väldigt försiktiga. Man kan liksom inte spola tillbaka 10 år av hjärntvätt över en natt. Första steget är dock att få ut Christine. En dag i mars 2009 så kommer hon till jobbet som vanligt, och där har Bobby ordnat med transport som står och väntar. Hon hoppar in i bilen och blir körd därifrån och hamnar till slut hos sin familj i Frankrike. Hon ringer till sin man Charlie Henry och berättar att hon behöver lite egen tid. Och hon beter sig som att hon möjligtvis vill separera, men det är inte det hon vill. Kristin vet att Terry inte hade kunnat göra sig av med henne på samma sätt som han hade gjort sig av med Jan, Gislins man. För hon hade bidragit med massa pengar till familjen och så länge Terry försöker komma åt hennes pengar så fyllde hon ett syfte. Men nu när hon är punk skulle han antagligen inte bry sig att hon har gett sig av. Så fort Kristin kommer till Frankrike så går hon till polisen och anmäler Terry. Och med Kristin i säkerhet lägger den lilla gruppen advokaten samlat ihop nu sin energi på att få ut resten av familjen. Som sagt så är de tvungna att gå väldigt varsamt fram när de med hjälp av experter under hemliga möten försöker få familjemedlemmar att förstå att de är hjärntvättade, att det finns hjälp att få och att Terry inte är deras vän. Det underlättar att Kristin är med och bekräftar det experterna säger. Och sakta men säkert ger det resultat. En efter en vaknar ur manipulationen, berättar sina historier för polisen tills de har nog kött på benen för att gripa Terry Tilly i Schweiz. Det tar lång tid innan familjen Devedrins vaknar helt. Efter att Terry är gripen dröjer det 6 månader innan advokaten med specialister på sektoffer lyckas övertyga Jolie Henri och barnen att ta sig till Frankrike och återförenas med Kristin. Men när de väl gör det så har de svårt att förklara vad som egentligen hände. Hur kunde de gå på det här? I 10 år. Och de kan inte heller förklara det. Kristin berättar. Jag hörde någon prata om oss på radio och beskrev oss som kulturella, utbildade, intelligenta och att detta borde ha hjälpt oss stå emot Tilly. Men det gjorde det inte. Vi var inte alls beväpnade att kunna hantera någon så exceptionellt duktig på att ljuga. Kanske vi var naiva som hypnotiserade marionettdockor. Slutcitat. Familjen Devedrins vet att det låter helt otroligt och de är oroliga för att rättsväsendet inte kommer tro på det heller. Men rättegången drar igång i Bordeaux i södra Frankrike 3 år efter att Kristin flydde från Terrys järngrepp den 24 september 2012. Det är då rättegången går igång, alltså inte när hon flydde. Nej. Det blev lite konstigt syftningsfel. Intresset för fallet är extremt stort, av förklarliga skäl. Under rättsprocessen ger den nu 48-åriga Terry detaljerade och sagolika historier om sitt liv. Han berättar om höga utbildningar, certifikat och erkännanden. Hans mamma är en skridskoåkare som hade tävlat i OS, om det inte var för att han blev född. Han pratar dessutom om sin våldsamma pappa, trots att det inte finns några som helst bevis för att det är sant, och domstolen plockar upp det direkt. Terry pratar sjukt mycket, kanske i ett försök att skärma även domaren, så att de till slut är tvungna att be honom sluta. Han svarar att det var nog lika bra att han slutade ändå, annars skulle uppdrag riskera att bli avslöjat.
Ja, såklart.
Alltså mission compromised. Folk skrattar som respons. De lyckas se rakt igenom honom. Terrys egen pappa vittnar mot honom och uttrycker både skam och förlägenhet över vad hans son har gjort. Han förklarar att Terrys mamma inte åkt skridskor en enda gång i sitt liv och att Terry inte ens hade gått färdigt grundskolan. Och han hade aldrig blivit slagen som barn. Terry försvarar sig mot det han är åtalad för i sitt eget vittnesmål och säger att inget av det kan vara sant, för att familjen hade ju sökt upp honom, inte tvärtom. De hade varit dåliga på att hantera sina pengar och hade behövt hjälp med skattefrågan. Men det var såklart inte speciellt svårt att bevisa att Terry varit i kontakt med familjen Vedrins långt innan skattefrågan dykte upp. Så hans löjliga försök att försöka skylla ifrån sig misslyckades totalt. I en husrannsakan i Terrys hem hade man hittat flera 100 000 euro i kontanter, flera lyxklockor, bilar, fina kläder och annat. Polisutredningen avslöjar att Terry har flera tidigare domar gällande pengatvätt, bland andra ekobrott. Det beräknas att han svindlat familjen De Vedrins på totalt 5,5 miljoner euro, vilket är nästan 60 miljoner kronor. Mindre än 3 miljoner har återfunnits och det tros finnas hemliga konton i Caymanöarna. Familjen är orolig att Terry kommer få tillgång till pengar efter att han en dag blir frisläppt. Ett psykologvittne under rättegången svarar på den första frågan hela den här soppan väcker, i alla fall i mitt huvud. Hur kunde familjen gå på det här? Mm. Och han menar då att det är av följande anledningar. Terry tog reda på alla svagheter och behov som individer. Typ att Ghislaine, som var lite av ett nervrak, för hon hade ju haft en fästman som hade gått bort. Mm. Och Terry liksom utnyttjar det, för han vet att han kan få henne paranoid.
Just det. Mm.
Och så utnyttjar han liksom Guillaume, som är en vilsen tonåring och behövde en vän. Mm. Och en annan anledning då är att han jobbar aktiv för att bryta banden mellan individerna. Och det gör han ju på otaliga sätt. Mm. Han ljuger om otrohet, vänder familjemedlemmar mot varandra när barnen till exempel skickas till England. Mm. Och lögnerna funkar även liksom så att storyn som han försöker få dem att tro på inte bara kommer från honom, utan från andra familjemedlemmar också. Ja. Och på så sätt så blir lögnen liksom mer trovärdig. Mm. Och den enda de kunde lita på var Terry. Mm. Man litar väl liksom inte på någon som har varit otrogen mot sin man.
Nej, precis.
Mm. Med mannens pappa.
Nej, det gör ju det hela lite värre.
Och inte heller på den som skeppat iväg en på privatskola för att bli av med en.
Nej.
Hur som helst, allt det här hände ju också väldigt långsamt. Först så hjälpte han ju faktiskt familjen. Mm. Och när en affär blir misslyckad så är det lätt att acceptera, för sånt händer ju.
Ja.
Och så hade han ju svar på allt. Och alla svar pekade på att det var någon annan än Terry som var ute efter dem. Mm. Nämligen frimurarna. Mm. Och pengarna gick ju till att hålla dem säkra. Så det gick till ett gott syfte. Och därmed var ju liksom familjen villiga att liksom låta sig luras.
Ja.
Och om du tänker på skrock, så är det ju... Jag tror inte att det riktigt är någon som tror på skrock.
Nej.
Men jag tror att det är ganska många som liksom tar en liten omväg för att inte behöva gå under den där stegen.
Eller hur? Man lägger inte nycklarna på bordet.
Och inte lägger nycklarna på bordet liksom bara för säkerhets skull. Mm. Och det är lite så som sonen Amari förklarade när han säger så här. Det mest extraordinära i hela denna historia är att vi hela tiden tvivlade på vad Tilly sa och gjorde. Mm. Vi visste att vi var fångade i en fantasivärld. Och samtidigt var vi inte riktigt säkra.
Mm.
Och det var liksom det som hemsökte oss.
Ja.
Och den andra sonen då, till Jolie Henri och Christine, Guillaume.
Mm.
Han säger så här. Terry är en skurk. Men han är en sofistikerad skurk. En som mycket skickligt utnyttjar de känslomässiga svagheterna hos sina offer. Han är ett rovdjur. Inom några minuter efter att ha träffat dig identifierar han din profil och går till attack. Och om han lyckas uppnå kontroll över dig så driver han det helt till sin spets. Du kan mycket väl vara extremt intelligent, väldigt välutbildad och ändå ha känslomässiga brister. Brist på självförtroende, behov av bekräftelse, känslan av att ha fått sin plats i familjen tagen ifrån sig. Eller kanske önskan att ge tillbaka vad livet har gett dig genom att hjälpa andra i nöd. Han är en mycket pervers man. Ett rovdjur. En Hannibal Lecter av manipulation.
Mm. Ja, det låter han ju som.
God tid. Och det som jag tycker är jobbigast med den här storyn, det är just att det är liksom en attack på en familj.
Ja. Som man ställer mot varandra.
Och det gör mig jätteont. Ja. Det är ju för att jag är så förtjust i min egen familj. Ja, liksom. Ja, nej, det är fruktansvärt.
Nej, jag tänkte fråga, vad fick han för fängelsestraff?
Det är precis det jag ska säga. För Terry Tilly döms till 8 års fängelse för kidnappning, psykologisk underkastelse, Jag visste inte hur jag skulle översätta det. Men du, man fattar ju. Psykologisk underkastelse. Ja. Bedrägeri och missbruk av utsatta. Jack Gonzalez. Minns du honom? Mm. Som visar sig faktiskt existera.
Jaha.
Han är 65 år och blir dömd till 4 år för medhjälp till terroristbrott.
Okej, så han fanns, men organisationen fanns där?
Alltså jag vet inte. Nej. Men det var så konstigt, för man researchar och bara, ja, jag hittar på. Och sen bara, nej, han finns.
Han fanns,
Och honom hittar de tydligen. Men ingen i familjen är dömda till något.
Nej.
Och jag vet inte riktigt, jag har liksom inte landat i riktigt vad jag tycker om det.
Nej.
För jag menar, det var ju lärare som inte fick pengar.
Ja.
Gillom, som eventuellt var med på grejen i alla fall ett tag.
Ja.
Han ville ju liksom ta över Terrys ställning i den här Blue Foundation och allt vad det var. Och de här pengarna för den här försäljningen av slottet, vad gick de om? Och han hade ju ändå lite insyn.
Men de
och så.
Gick bara upp i rök, eller hur?
Ja, men det var, antingen så gick de till Terry, eller stod han själv, eller så till han, den där Jack som tydligen existerar.
Ja.
Och sen så där, den här misshandeln av Kristin.
Mm. Ja.
Och så typ alla ställen de bodde på i Oxford, så var det ju aldrig någon hyresvärd som fick hyran betald.
Nej.
Så jag vet inte. Det är... Jag menar, för om jag tänker så här, absolut, de är manipulerade, men i så fall är Charles Mansons familj, är de helt oskyldiga då också? Jag vet, jag har liksom inte landat i det, men för den är svår, det är en svår fråga. Vad tänker du?
Det är en jättesvår fråga, och alltså, det är som en stor soppa. Mm. Jag är helt mållös.
Ja, det är ju fruktansvärt. Det, alltså, för när jag började, liksom, jag hoppas att jag fick den, alltså att jag ger nu samma upplevelse som jag fick när jag började läsa om det här fallet. För först man bara, han kommer lura dem på pengar. Och sen bara växer det, och det blir ju en enfamiljssekt.
Ja, det tar aldrig slut.
Det tar aldrig slut. Och sen bara, nej, nu är det husarrest. Och det är ju helt sjukt.
Och nu har det gått 10 år.
10 år.
Ja, och han fick ändå, det gick 10 år, han fick 8 år. Var det så?
Mm, precis.
Det känns ju rimligt.
Han kanske skulle haft lite mer. Tidningen The Independent skriver 13 november 2012 så här.
Tilly reported, you have convicted the French citizen, but not the Englishman. We will see what European law says. This is only the beginning. Tilly has not previously claimed British citizenship. Even if he does have a British passport, he remains subject to French law for crimes committed in France. During the trial last month, Tilly claimed to be descended from the Habsburgs and to be a former hostage of Freemasons.
Ja, så i den här artikeln så säger alltså Terry att han är så konstig, för han säger typ att ni har dömt den franska medborgaren men inte den engelska. Så vi får se vad europeisk lag har att säga om det. Och det här är bara början, säger han. Och sen så skriver då journalisten vidare i artikeln att han påstår sig ha brittisk medborgarskap, men det har han inte. Han har ett brittisk pass. Och att de menar också att det spelar typ ingen roll, för att jag menar, brott som har begåtts i Frankrike ska ju bli dömt under fransk lag. Och sen så säger de också i artikeln att Terry har påstått sig vara del av den här tyska familjen, Habsburg, och att han tidigare har varit kidnappad av frimurarna.
Okej.
För Terry är liksom inte helt färdig med sin manipulering.
Nej.
Riktigt än. Han försöker få domen upphävd med argumentet att det inte var hans fel att familjen gjort dåliga val.
Mm-hmm.
Och det leder till att hans dom blir 10 år istället för 8.
Bra. I alla fall lite mer.
Strax efter rättegången meddelar familjen att de knappt umgås med varandra.
Mm.
De jobbar fortfarande på återhämtning. Kristin plågas fortfarande av fysiska skador för den behandling som hon har blivit utsatt för under husarresten.
Ja.
Rent finansiellt kommer familjen nog aldrig att återhämta sig.
Mm.
Jolie Henri, som ärvde Chateau Martel, blir förkrossad när han får reda på att en överenskommelse om att kunna få tillbaka slottet aldrig gjorts. Borta är även andra fastigheter, smycken, tavlor, antika möbler och än värre, familjefoton och släktklenoder. Jolie Henri har börjat jobba som läkare igen. Kristin har skrivit en bok om hela grejen som heter We Were Not Armed. Vi var inte beväpnade. Mm. Och deras barn har gått ut sina utbildningar och har nu egna företag. Jolie Henri har bestämt sig för att få tillbaka Chateau Martel till familjens ägo, om det än ska ta honom resten av livet att lyckas.
Mm.
Ghislaine, som kanske var den första av dem att bli lurad av Terry, hade länge svårt att inse att han inte var mer än en bedragare. Hon antog in i det sista att det här bara var en del av planen.
Mm.
Till slut måste hon dock inse sanningen. Och så småningom så gifte hon om sig med Jean, som kan vara jordens mest förlåtande man.
Ja, verkligen. Det var otippat.
Och därför så la jag det som det absolut sista.
Oh.
För att vi skulle avsluta med kärleken.
Vad härligt. Det kan sluta bra trots någonting sånt här helt galet.
Helt galet. Vad tycker du?
Alltså jag tycker det var helt fantastiskt. Du har ju sagt vid några av mina fall att de har varit filmiska.
Mm.
Men är det någonting som är filmiskt så är det ju det här.
Nej, fruktansvärt.
Det är... Men det jag tänker på, det med pengarna är ju helt fruktansvärt.
Mm.
Men jag är nyfiken på, det verkar som att deras liksom, familjerelationer, de är ganska förstörda. Jag funderar på om de kommer liksom kunna hitta tillbaka till varandra. För de var ju så tajt familj från början innan allt det här hände.
Ja, och det har jag faktiskt inte nämnt. Men hon, den här äldsta mamman, hon gick bort.
Okay.
Eller hon har gått bort i alla fall nu i december 2019.
Okay.
Men alltså det jag tänker, för att den här informationen om att de knappt umgås längre, det var ganska strax efter rättegången 2012. Och jag tänker också att på något sätt så är det ju inte så många i världen som på riktigt kan förstå vad de har gått igenom.
Nej.
Förutom just de andra familjemedlemmarna.
Ja.
Så någonstans så, jag hoppas ju nästan det, att de kan hitta tillbaka och liksom vara förlåtande och liksom hörni guys, på något vis.
Att just det kan liksom, för det splittrar dem, det kan också dra tillsammans.
Det kan ju, precis, det kan ju också, shit, vi har gått igenom det här tillsammans. Eller liksom du förstår, för att det är ju det som är grejen. Alltså de får ju mycket skit för att ha varit, inom citationstecken, dumma att ha gått på det här. Men det finns ju tydligen studier om det. Det har jag inte tagit med faktiskt, men jag kan bara prata lite löst om det. Det finns ju studier att det nästan är, alltså att välutbildade faktiskt är väldigt, nästan mer än vad man kanske föreställer sig, angelägna om att gå med i sekter. Alltså att det inte är någon slags, eller intelligens, att det ska vara någon slags skydd mot att bli lurad.
Nej.
För det är det inte, utan snarare tvärtom.
Oh, vad intressant.
Och nu har jag liksom ingen källa på det. Men jag har läst om det och hört om det när det har varit de andra sekter.
Ja.
Jag har lite bilder.
Ja, jättegärna.
Och alla är ju från efter allt det här.
Ja.
Men här, vi kan ju inleda med. Här är alltså Jean och Ghislaine efter, när de har återförenats efter hela grejen. Här är Christine och där är Jolie Henri.
Okay.
Och det är ju de som kanske... är med mest. Ja. Jag hittade någon bättre bilder på de här, deras barn.
Ja.
Ganska stiliga män faktiskt.
Ja.
Kanske får dela med mig av det på Instagram.
Ja, kanske det.
Men det var en resa, hörru.
Ja, tack snälla. Jag är lite mållös fortfarande.
Ja, man är lite omtumlad, va?
Ja, det var fantastiskt och förfärligt på samma gång.
Verkligen.
Men du, tack snälla.
Ja, men tack för att du lyssnade och tack för att ni lyssnade.
Ja, tack, och vi hörs imorgon.
Vi hörs imorgon.
Hej då.
Hej då.